Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
God afton, din lilla fegis. Idag tänkte jag bjuda på ett lite speciellt avsnitt. Jag är mycket intresserad av Estonia-frågan och alla luddigheter runt omkring. Och jag vet att många av er är det. Idag har jag tagit två videos från min YouTube-kanal där jag talar om mina frågor och funderingar kring allting konstigt som berör MS Estonia. Detta är ljudet från de två videosarna, så att det blir ett längre specialavsnitt idag. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Nu sätter vi igång. All right allesammans. Och vart ska jag titta? Där ska jag titta. Hjärtligt välkomna tillbaka till typ Rask V2. Eller jag vet inte riktigt vad den här kanalen heter. Vad jag kommer kalla den än. Det återstår att se helt enkelt. Idag hörni ska vi prata om Estonia. För att innan jag försvann ifrån YouTube så gjorde jag en hel del videos om Estonia. Och de var mycket omtyckta av många. Därför att jag belyste det ur ett lite annat hörn. Ur ett lite mer konspiratoriskt hörn kanske. Och sväva mer lite iväg i tankarna än vad de som kör med Stone Cold Facts gör. Därför att jag är ju så pass foliehattig när det kommer till Estonia att jag tänker ju så här, men vilka är det som ser till att den här haveriutredningen ens kommer till från första början? Ja, vad har de för intresse och så vidare, och manipulera och så vidare. Så att jag lägger inte för stor vikt vid det heller, utan jag tänker ju att det är en oberoende part som ska göra utredningen. Men skitsamma, utan nu är det så här att jag har lyssnat på en fantastisk dokumentär i poddformat som heter Estonia och striden om kropparna, P1-dokumentär. När jag sist gjorde videos om Estonia så var jag liksom helt övertygad om att någonting inte riktigt är som det ska, att det är någon form av mörkläggning, att oavsett vad, men att någonting har hänt, någonting som regering och makter inte vill ska komma fram av någon anledning, vad anledningen nu än må vara. För allting tyder ju på det, tyckte jag. Och sen har jag liksom inte hållit mig borta, men det har inte nyhetsrapporteringen har stannat av och mitt intresse har svalnat och lite sånt där. Och då har jag gått in i mitt egna huvud och tänkt lite mer, ja, jag kanske nog inte tror att det är en mörkläggning. Varför trodde jag det nu igen? Varför skulle det vara det? Och så lyssnade jag mycket på mainstream medier och nyheter och så vidare. Och, ja, nej. Men sen så lyssnade jag på den här dokumentären idag och då kom jag tillbaka till exakt samma ståndpunkt som jag har haft hela tiden, nämligen att det kan inte vara någonting annat än en mörkläggning, någon som inte vill att sanningen ska komma fram. Därför att jag, under tiden som jag lyssnade på den här dokumentären så gick jag och mumlade för mig själv. Nej, vadå det där? Och pratade jag bara, men jag har ingen att bolla det här med. Jag saknade att bolla det här med er. Därför kommer det i alla fall en Estonia-video till att börja med. Kanske kommer fler och vi får se vart det leder. Jag säger ingenting, utan här kommer en Estonia-video. Det är det jag säger. Men vad tror, tycker och tänker jag? När jag väl kommer tillbaka till ämnet så tycker jag nog så gott som jag gjorde sist. Alltså jag, när man connect the dots och kopplar ihop allting här så tycker jag att det kan... Är det inte otroligt dålig kompetens som ligger bakom det så är det helt klart att det är någon som inte vill att någonting ska komma fram av någon anledning. Jag lyssnade på den här och tog anteckningar allt eftersom jag lyssnade och bara skrev ner saker som jag vill diskutera kring. Jag skrev ner både citat ur dokumentären som jag vill prata runt, men så skrev jag även ner egna tankar som jag vill prata runt. Och det är min första anteckning är att polisen erbjuder sig alltså att gå ner direkt med undervattensrobotar för att söka efter kroppar i havet in till Estonias vrak. Okej. Men då är det då så att regeringen ska besluta om vem som ska få uppdraget att bärgning av kroppar och eventuellt vrak och sådär. Vem uppdraget ska gå till? Ska det gå till polisen eller ska det gå till Sjöfartsverket? Regeringen beslutar att uppdraget ska gå till Sjöfartsverket. Där och då så sätts planerna stopp för polisen. De kan inte göra någonting för det är out of their hands, out of their reach. Det är inte de som ska göra det, det är Sjöfartsverket som ska göra det. Så att polisens erbjudande är fint, men tack. Men nej tack, ni har ingenting här att göra. Redan dagen efter Estonias förlisning så fick vi så många erbjudanden från såväl andra länder som företag som ville erbjuda sin hjälp med att bärga kroppar, ta hand om överlevande och så vidare och så vidare. Men allt det här avslogs. Man sa nej tack. Nej tack. Man tog inte all hjälp som kunde få. Så jag vet inte om det också är på grund av att i Sverige fungerar det så att allting styrs av den här jävla byråkratin. Ska du få ett beslut så måste du först få ett beslut för att beslutet ska kunna tas, för att det sen ska kunna tas ett beslut i en annan fråga. Fattar ni? Vad som än händer i Sverige så måste allting ske i ett enormt jävla led. Det ska fattas ett beslut av en nämnd som ska skicka vidare till något annat organ som ska fatta ett beslut in order för att ett annat organ ska kunna fatta ett annat beslut. Så att någon måste fatta det här beslutet för att någon annan ska kunna ta ett annat beslut, fattar ni? Och då kan man inte bara säga ja, men kom och hjälp till, för att folk måste ta en jävla massa beslut när svaret egentligen redan rent humanistiskt sett, säger man så, borde vara hugget i sten. Ja, kom och hjälp till. All hjälp vi kan få är bra hjälp. Vill hjälpa till, skicka ner och ta upp kroppar, fine, go ahead, alla medel är bra medel. För att vad visar regeringen när man säger nej till allt och alla för de anhöriga som har anhöriga som ligger där nere eller för de överlevande? Visar man då att man gör sitt yttersta verkligen för att nej, det tycker inte jag. Tycker ni det är att göra sitt yttersta? Att bara slå ifrån sig och säga nej till allting. Alltså om det inte är en mörkläggning så är det en sån otroligt... Alltså kompetensen är, finns ingen kompetens i såna fall. Byråkrati och beslut och allting. För att ska man beskriva hela ärendet eller vad man ska säga runt Estonia-katastrofen i en enda mening så blir det kort och gott käpp i hjulet gällande allt. Oavsett vad det nu än är så är det käpp i hjulet. Det här går inte att göra på grund av detta. Nähä, kan vi göra så här då? Nej, det går inte på grund av det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och regeringen hänvisar mycket också till den här, rent ut sagt, förlåt, men jävla gravfridslagen som inte en jävel vill ha annat än regeringen. Och man hänvisar tillbaka till att den är för de anhörigas skull, för att ingen ska åka ner dit och skända en gravplats och plundra och så vidare. Men de orden kommer från samma människor som beslutade att täcka fartyget med sten. Det är inte gravfrid. Tycker ni det på fullaste allvar? Om jag hade legat där nere så hade jag hellre sett att det kom 2-3 privata dykare och ryckte åt sin Absolut vodka från taxfree-shoppen än att min egen regering beslutade att dränka mig i småsten och grus. Och så känner nog majoriteten av de anhöriga. Och nu ska jag inte tala för dem, men vad man har förstått så vill ju den stora majoriteten av de anhöriga vill ju ha tillbaka sina omkomna. Varför hänvisar man till någonting som ingen ens vill ha från första början? Va? Vi fortsätter i mina anteckningar här. Sjöfartsverket i sin tur utser deras rättschef Johan Fransson. Han utses alltså för att förutsättningslöst utreda och föreslå för regeringen hur en bärgning ska kunna göras. De kommer då få besked om att fartyget inte ska bärgas, inte ens ett dygn efter att Estonia förlist. Och det fattar jag inte riktigt hur de menar, med tanke på att Ingvar Carlsson sa att Estonia skulle tas upp senare efter detta. Efter då, jag vet inte, så att, där kan jag inte säga någonting. Jag tycker bara att det var en otydlighet som jag ville belysa, för jag förstod aldrig riktigt det där. Varför inte eftersöka och omhänderta omkomna? Varför inte? Regeringen vill få det att låta som att det är ett sånt stort hinder, att det är så många bidragande faktorer som orsakar att det inte går, medans de som faktiskt skulle göra det menar att det är fullt möjligt och att det inte alls är svårt. Svårare grejer har gjorts förr. Det här är någonting som skulle kunna genomföras. Och det är väl ingen omöjlighet, men jag menar, Sverige lyssnar ju inte på experter överhuvudtaget, utan vi kommer till det, vi fortsätter. Sjöfartsverkets generaldirektör menade i en utfrågning 1998, alltså 4 år efter katastrofen, att man aldrig ens hade en tanke på att bärga några kroppar. Och det är alltså Sjöfartsverket som regeringen beslutade skulle ta hand om hela den frågan. Och de som då skulle ta hand om den frågan menar i sin tur att det var aldrig ens tal om att bärga båten överhuvudtaget. Är det brist i kommunikationen? Är det någon som tycker att det är bra att den fnurrar på tråden? Eller är det bara jävligt slappt? Eller hur kan såna här saker ens ske överhuvudtaget? Men han menade då att man aldrig hade ens en tanke på att bärga några kroppar. Jag menar kroppar, om jag inte sa det. Trots att regeringen har gett dem uppdraget. Han säger ordagrant, i sina egna ord, så spelar de upp ett citat från honom själv där han då säger som följande: vilka skyldigheter och ansvarsområde har Sjöfartsverket att bärga fartyg? Säger han. Men det var alltså de som fick i uppgift av regeringen att hantera hela frågan. Och då menar Sjöfartsverkets generaldirektör alltså att trots att regeringen gav dem uppdraget så diskuterades det aldrig ens. Är det nonchalant, är det ignorans, eller vad handlar det om? Om regeringen ger Sjöfartsverket ett uppdrag, varför lyfter de då aldrig ens frågan? Och om de faktiskt gjorde det och det bara har blivit en miss i kommunikationen här, hur kan det ske ett sånt katastrofalt jävla fel i kommunikationen i sådana fall, med tanke på känsligheten i frågan som diskuteras? Man pekar på varandra, tycker jag, för det känns ju så att för att vem som än söker svar, dokumentärfilmare, anhöriga, överlevande, så pekas det bara på varandra. Om man säger det var han, det var han och det var han. Och vem som än får något uppdrag så är det ingen som kan, törs, vågar eller får eller av annan anledning gräver djupt nog för att faktiskt få fram ett svar. Det är ingen som gör sig möda och besvär nog. Men då är frågan till regeringen: bryr ni er inte om ert eget folk? Och när det sker såna här nationella, internationella katastrofer som det faktiskt var, Estland, Sverige, Finland, säkert fler nationaliteter med på båten, bör då inte göra större ansträngningar än vad som faktiskt har gjorts? För att vi sitter här nu, vad är det, 28 år senare, och alla bara pekar på varandra och man får inget tydligt svar någonstans ifrån, och vem man än frågar så hänvisas man till någon annan. Dokumentärer som vad det än är. Det är så jävla frustrerande att ens egen regering lägger svansen mellan benen när det finns folk som upplevde att vara med om den här katastrofen som 28 år senare fortfarande inte har en aning om vad, hur, varför. Och framförallt också för att absolut inte glömma de anhöriga som än idag funderar på varför det blev som det blev. Varför har de spenderat 28 jular, 28 nyårsaftnar, födelsedagar, vad det nu kan vara, utan deras anhöriga, utan att få ett fullt tillfredsställande svar? Och för det andra, inte bara att de saknar fullt tillfredsställande svar, utan de saknar också en fysisk plats att gå och sörja sin anhöriga. De får, som jag har sagt i varenda video, gå ner till strandbrynet och sätta sig där i strandkanten på en liten bänk och blicka ut över vattnet istället och fundera på var deras anhöriga är och varför. Istället för att veta att min anhöriga blev tryggt omhändertagen av min regering. De gjorde allt de kunde, och att man kan i alla fall lägga den biten bakom sig och känna att allting blev rätt hanterat. För att Ines Usman menar att hon hade talat med folk i sjövärlden som menar att det havet tar, det ska havet behålla. Är inte det ett jävla hån mot de anhöriga som sitter där och lyssnar på det? Det havet tar ska havet behålla. Havet är väl för fan... Va? Det havet tar ska havet behålla är en politiker i våran regerings svar på den saken. Hon menade också att kroppar inte hade legat kvar utanför fartyget utan att de skulle ha spolats bort med strömmar och så vidare. Fast vi idag vet att det är ett konstaterat faktum. Det är konstaterad fakta att det finns kroppar på botten i och runt Estonia. Det har bekräftats. Rolf Sörman själv, som var en överlevande på Estonia under katastrofnatten 1994, har själv sett kvarlevor av personer utanför och eller i båten. När han var med när de gjorde undersökningar i, var det i höstas? Eller var det i somras? Förra året i alla fall. Ines Usman menar också att det finns inget rätt eller fel och att det är upp till var och en, säger Ines Usman. Men då ska man ju ha i åtanke att den stora majoriteten vill ju ha upp sina anhöriga. Det man tar hänsyn till, om ens någon här, jag tror mer att det är för att skydda sitt eget skinn, det känns så. Ni ska också ha i åtanke att jag är ingen som helst expert. Jag är bara en foliehatt som sitter och tider och tycker och tänker och pratar om det som jag har sett och som jag upplever, tycker och tänker. Det ska ni ha i åtanke. Det finns ingen som helst liksom värde, mer värde i det jag säger än det någon annan säger om detta. Det här är bara mina reflektioner och tankar och min frågeställning runt det. En officiell rapport publicerades ju till slut, och många menar att man får ju titta på fakta och hänvisar tillbaka till den här rapporten. Men då ska man ju också ha i åtanke att den här rapporten hävdar också att det finns inga hål i båten, medan vi idag vet att det är som en schweizerost. Och då kan man ju mena att de här hålen har tillkommit mycket, mycket senare, men det finns ju ingenting i rapporten som ens tyder på att man har tittat på det här från första början. Allting är bara, är det som sagt brist på kompetens? Eller vill någon att sanningen inte ska komma fram? Varför har det varit så jävla slappt? Sträcka fram en hand. Det här är inget fast handslag så här. Det är en död hand som sträcks fram så här. Det är den hjälpen de får istället för lite firmness. Den firmness som hade behövts i det här fallet. Och sen får man också ställa sig frågan, vilka är det som har gjort den här utredningen och på uppdrag av vem? Är det en oberoende part som har gjort den här utredningen utan att någon annan har fått vara där och pilla? Eller är det någon som har haft en agenda som har gjort utredningen där folk har stått och stampat vid sidan av med pinnar och det här får man göra och det här kan man inte göra. Oj då, dokument har förstörts och inte sparats och vissa grejer. Det, för det är också, det vet vi också. Viktigt material i utredningen har bekräftats förstörts. Han har bekräftat det själv. Nu minns jag inte exakt namn, men om det var Johan Hirschfeldt, va, som själv förstörde sitt eget material. Varför gör man det?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Han utreder en sån här viktig sak. Vad har man då för skäl till att förstöra det här materialet? Hans enda svar var väl att han ansåg att det var för det bästa, va? Det var väl det enda han svarade. Och min slutsats av det blir ju att, oj då, då är det någonting som kan få konsekvenser för någon om det kommer fram. Och om det finns konsekvenser för någon om det kommer fram, då är det ju inte en olycka, eller hur? Va? En olycka är ju någonting man inte kan rå för. Och om det finns någonting som någon inte vill ska komma fram, så är det ju någonting som inte är rätt och riktigt, eller hur? Och sen så kommer vi till det spännande, va? Regeringen tillsätter ju ett etiskt råd, okej? I det här etiska rådet då så har vi då en, vad heter det nu, en biskop, en någon sorts ärkebiskop, en journalist, det är väl, ja, det är massor med förstå sig på det i alla fall. De här ska då ta ett beslut eller lämna sin rekommendering eller vad man ska säga till regeringen om de tycker att det är lämpligt att bärga vrak och eller anhöriga och så vidare. Då så får de först lyssna på ett föredrag eller vad man ska säga av en representant från Sjöfartsverket som kommer dit och talar om för dem att det kommer vara som en köttkvarn där inne och så vidare. Och sen ska de då fatta det här beslutet. För ha då i åtanke att de som sitter med i den här gruppen, det är alltså inte personal som skulle sköta bärgningen och den personalen som faktiskt skulle göra jobbet. Utan det är journalister och biskopar och såna här grejer som sitter och ska ge det här rådet. Man lyssnar aldrig ens på människorna som ska göra jobbet. De får aldrig ens tala. Utan man lyssnar på en grupp av människor som man själv har tillsatt. För det är ju regeringen som tillsatte Sjöfartsverket, som gav dem uppdraget. Och så har man då tillsatt det här etiska rådet. Och etiska rådet får då lyssna på det här föredraget från Sjöfartsverket. Allting kommer ju tillbaka dit. Det här som ska skötas, va? Det är så det menar. Så här visas man till med en utredning och gjort så det här har presenterats. Och så kan man inte säga något annat. Men vilka är det som har gjort det? Och vad har de för agenda och varför? Och fråga nummer två. Och en enormt stor fråga som jag också tror belyses i podden. Varför i hela fridens namn och hur kan det möjligtvis rättfärdigas att det inte utsågs en representant från de anhöriga eller överlevande att vara med i det etiska rådet? De här människorna som skulle sitta och ge de här rekommendationerna eller fatta de här besluten har inte ett skit med katastrofen att göra själva. De ska inte göra jobbet i någon bärgning. De ska inte ta hand om kroppar. De har ingen personlig koppling till det alls, utan de är tillsatta av regeringen bara att sitta och lyssna och fatta ett beslut. För att regeringen sen ska kunna peka tillbaka på den här gruppen och säga, ja men vi tillsatte ett råd av experter, och de fattar, ja men experter, är det ärkebiskopen som ska dyka ner och bärga kroppar då? För det menades ju också, efter att man har lyssnat på traumaexperter och så vidare, att räddningspersonalen som skulle göra det här jobbet skulle utsättas för enorma trauman för resten av deras liv, fast det är en del av deras jobb. De är alltså utbildade för just denna sak, att oavsett omständigheter kunna göra det här jobbet och vad det krävs. Det är därför de ens har det jobbet från första början, för att de besitter den kompetens som krävs för att genomföra en sådan sak. En sådan sak som traumaexperter sitter och menar. Traumaexperter är väl kanske experter på människor överlag, hur de fungerar i trauman och sånt. Men då får man ju ha åtanke att auktoriserad, utbildad personal som är ämnade för saken inte riktigt bör ingå i samma kluster och klunga av folk, va? Som de här experterna. Varför i helvete tar regeringen vägar runt? Varför går man inte direkt till berörd organisation eller företag eller vad det nu är och frågar, fixar ni det här? Klarar ni av det här? Har ni vad som krävs? Svenska staten är väl inte mamma och pappa åt de här människorna? Nej, det här ska inte ni se, utan nu har det inträffat en internationell katastrof och vi har kroppar som behövs tas hand om. Vi har shit that needs to be done no matter what. För det är väl så det ska fungera, men inte här. Nej, det är ungefär som kravallerna. Det sköts inte skarpt, åh nej, utan poliserna drog sig tillbaka. Ordningsmakten drog sig tillbaka på grund av det ska ju inte fungera så i Sverige. Ingen annanstans än här hade det fungerat på de här sätten. Och att vi inte ifrågasätter det mer än vad vi gör, och det spelar egentligen ingen roll hur mycket vi ifrågasätter, för i Sverige har vi en regering som pusslar och lappar så pass att de kan styra som de vill utan att egentligen lyssna på oss. Vi har ett val där vi får gå och visa vad vi tycker, och vi lever ju i en demokrati, men när det väl sen kommer till kritan och vi ska få som vi vill, så ser de till att hitta egna jävla konstellationer sinsemellan för att slippa lyssna på oss. Vad är det för demokrati? Vad är det för demokrati? I Sverige är det politikerna som bestämmer. De över huvudet på oss, sinsemellan, mellan varandra. Du har ingenting att säga till om. Inte ens när du själv har upplevt en katastrof kan du lita på din egen regering. Hur ska vi kunna vara säkra på vid nästa katastrof att det blir så här? Vi ska väl kunna känna tillit till våra regering och veta att de har gjort allt som står i deras makt för allas vårat bästa. Men det verkar ju mera som att allt det här handlar om att skydda sitt eget skinn, eller hur? Det är det allting pekar på. För att vad som än kommer fram, nej men de här dörrarna var stängda och bla bla bla, och sen visas det att de inte är det, sen så kommer någon historia som slätar över allt. Det kommer alltid, vad som än kommer fram beträffande Estonia-katastrofen, så kommer det en historia som kommer släta över allt. Dyker det upp någonting nytt, förvänta dig att inom en inte allt för långt framtid, inom en överskådlig framtid, ganska snabbt, så kommer det komma en förklaring av någon som slätar ut allting, som låter jättebra, som många köper. Jag vet inte om folk bara har glömt alla de här grejerna. Eller varför... Hur kan vi... För det vi gör är att sära på skinkorna och tillåta våran egen regering att take us up the tailpipe egentligen. Och vi låter dem göra det. Och vi låter dem göra det gång på gång på gång.
Regeringen gör en rapport angående konsekvenser av bärgning. Bland annat menas det att 800 kroppar som ska tas upp kommer börja ruttna när de kommer i kontakt med syret i luften, vilket skulle bidra till att skapa en odör i Stockholms skärgård. Okej? Man menar också att det finns risk för att bärgningspersonal skulle bli traumatiserad. Men då ska ni också veta att det lyftes faktiskt fram en detaljerad plan för hur båten faktiskt skulle lyftas utan att de döda skulle fara runt i och ur båten. Och båten, det fanns en detaljerad plan. Den skulle dras in mot Muskö och där få ligga kvar under vattnet för att förhindra att de döda kommer i direkt exponering med syret. Det fanns en detaljerad plan som skulle motverka det som de står och hänvisar och pekar på. Men vad är förklaringen till det i sin tur då? Det har vi aldrig fått svar på. Och det kommer vi kanske aldrig heller att få. Varför skulle vi få det? Om vi säger så här. Om vår regering var en person med alla de här egenskaperna, vad skulle den personen kallas? Tänk dig, som jag har skrivit här, någon som bara lyssnar på det man vill höra, skiter totalt i det vad någon som kan säger. Säger en sak men gör något annat. Hade ni velat ha den personen som er chef liksom? För det är i princip det ni har. Men den personen är inte bara er chef nu, utan den personen är din regering som kontrollerar hela ditt liv. Nutid, dåtid, framtid. Och det är många av dem som faktiskt tittar på det här nu som röstade fram den regeringen då, för nu och sen. För det är väl så det kommer bli. Igen. Inte för att det spelar någon roll hur vi röstar, för de kommer hitta en egen konstellation i alla fall. Någon decemberöverenskommelse eller någon juniförteelse eller någon sorts jävla augustimiddag eller vad fan vet jag. Och som gör att tack vare det så samarbetar man inte med ett visst parti eller utesluter någon annan trots att folket vill ha sagt sitt. Det är demokrati i det här landet för er. Det är våran egen form av demokrati kanske man kan säga, jag vet inte. Men det finns de som röstade fram den här regeringen som ändå sitter och klagar, men som ändå kommer rösta på den här regeringen i valet i höst igen. Jajamän! Som inte ens vet vad det är de röstar på egentligen. Som röstar på sossarna kanske för att farfar och pappa och gammelfarfar har röstat på sossarna i alla år. Då gör man det själv bara för traditionen och sakens skull. Fast man egentligen inte har en aning om vad det är. Fast man på tack vare så vis deltar till att bidra till att förstöra samhället i grund och botten egentligen. Va? Ja, för vilka var det som tillträdde när det här hände sen? Kalle Bille kanske inte var helt felfri, men det var Ingvar Carlsson och Socialdemokraterna och Ines Husman och alla de som sen tillträdde. De som sitter och styr nu och de som kommer sitta och styra sen. För all framtid. För det är så svenska funkar. Det har alltid funkat, så ska det alltid funka. Det är därför allt kommer alltid vara happ som jävla haver. Och vi kommer lita blint på våran regering som skrattar åt oss i sin tur hur jävla dumma vi är. Allt skit de kan hitta på åt oss egentligen. För här har jag också antecknat att dåvarande domprost Caroline Krook, som var med i etiska rådet, menar att etiska rådet kan ha vilseförts av Johan Franssons konsekvensanalys. Den som jag pratade om tidigare, konsekvensanalysen som etiska rådet fick lyssna på av en representant från Sjöfartsverket då, Johan Fransson. Och hans konsekvensanalys. Och efter att ha lyssnat på den så menar Caroline Krook då, som var domprost, att de eventuellt kan ha blivit vilseförda. För etiska rådet fattade sitt beslut att ej bärga kropparna efter att ha tagit del av den konsekvensanalysen från just Johan Fransson, som då var chefsjurist på Sjöfartsverket. Men vet ni vad? Samma person som talade om de här grejerna då för den etiska gruppen, Johan Fransson, avkrävde även dykarna från Rockwater som var nere och dykte och filmade ett tysthetslöfte och att aldrig yppa ett ord av vad de har sett och filmat. Varför? Varför då? Det luktar skit. Samma person som har stått och sagt att det är en köttkvarn inne på Estonia, att det här går inte att göra utan att traumatisera allt möjligt och räddningspersonal, och det är köttkvarn och det är en jättesvår uppgift. Samma människa som sa det till etiska rådet som var tillsatt av regeringen, och även den här Johan på Sjöfartsverket var ju också tillsatt av regeringen. Alla tillsatta av regeringen. Han sa ju då även till de här dykarna att shut the hell up. Och ni menar att det inte luktar skit, eller? Omedelbart efter katastrofen erbjöd Sverige hjälp med allt möjligt från flera olika håll, från såväl länder som företag. Alla förslag avböjdes. Varför? Byråkrati eller någon som vill lägga locket på, har jag skrivit här. Jag har också skrivit att hur man än vänder och vrider i denna fråga är det otroligt mycket som pekar skrikandes att det är något här som inte är som det ska. Ska man beskriva hela detta ärende i en enda mening, blir det kort och gott, just som jag sa förut, käpp i hjulet. Det är verkligen det som beskriver hur det här har skötts bäst. Någon har satt käppar i hjulet överallt och sen har man bränt bevismaterialet. Men även när utredningen sen presenteras, den som håller på att göras nu, vilka är det som gör den? Vilka är det som gör den? Är det en oberoende part som har tillsatts och sagt att här gör det här, och sen presentera den öppet och offentligt framför alla samtidigt? Nej, utan även när den presenteras kommer man då kunna lita på den med tanke på vilka som utför den. Och framförallt med tanke på vad vi hittills har sett av samma, liksom, fortfarande är det inte en oberoende aktör som anlitas för att göra detta. Bara det gör att man bör ifrågasätta vad resultatet av det här kommer bli, med tanke på alla fina överslätande historier som finns. Jag tycker att det är, jag har en klump i magen för hur det här har skötts. Jag har ingenting med Estonia att göra, mer än att jag är en intresserad entusiast. För mig har det blivit lite Jack the Ripper över det, alltså det är mystik och spänning, för så är det för många som tittar på det här också, precis som med Palme, precis som med Jack the Ripper, så är det även detta mystik och spänning, för att det är oundvikligt och ofrånkomligt när man lämnar så här många frågor osvarade. Folk drar sig till sånt och tycker att det är spännande och vill ha svar. Folk vill veta, men vi får inte veta. Med allt jag sagt nu, har jag åtanke att jag är ingen jävla skeppsbyggare, jag är ingen haveriexpert. Jag är bara en bondluck från Trosa som sitter här och pratar om hur jag reflekterar runt de saker baserat på vad jag har hört och de punkter som jag kopplar ihop. Om du har tyckt om den här videon skulle det betyda otroligt mycket för mig om du trycker på prenumerera för att inte missa flera videos av det här slaget i framtiden. Jag kommer följa hela Estonia-grejen slaviskt. Jag kommer uppdatera er i framtiden. Jag har tidigare gjort intervjuer med en kvinna som påstod sig vara överlevande. Jag har gjort en intervju med en anhörig vars mor omkom bevisligen. Jag har talat med en dykare som enligt egen utsago var nere och dök under en hemlig operation på Estonia strax efter förlisningen. Jag har talat med en förståsigpåare och en sakkunnig, Erik Rådstam, som driver också en bra grej, Estonia-katastrofen, som förlitar sig mer på fakta. Han är inte lika spekulativ som jag, men han kan vara intressant att följa för att få lite balans i diskussionen, för att han står på andra sidan än vad jag gör. Men trots det så tycker jag att han och jag ändå har en fin balans och vi kan diskutera bra och skicka folk emellan varandra. För att jag tycker att det behövs motpoler i allt. Om någon säger bu så behövs det någon som säger bä. Så att följ jättegärna Estonia-katastrofen på både YouTube och på Instagram för att få en motpol till mina galenskaper. För han förlitar sig mer på fakta. Den fakta som jag visserligen ifrågasätter. Men jag tycker att han behövs ett bra jobb. Men ha i åtanke, hörni, att in the end of the day så är jag bara någon som länge har varit intresserad av det här. Och som länge har tyckt att det har osat skit redan innan Evertsson ens släppte sin dokumentär. Jag vet att jag har pratat om det här i videos redan innan den ens kom. Jag kommer följa det med stor spänning och entusiasm. Men fortfarande så får man som medborgare i Sverige en klump i magen när man ser hur det här har hanterats. För man tänker om det drabbar en själv någon gång eller någon anhörig till en, så vill man ju veta att det kommer hanteras rätt och riktigt. Och kunna ha historien som pekar tillbaka på att så är det. Men tyvärr så är det inte så nu.